Karete, Anita.
Jag skulle snarare säga merhaba, Ann.
Jo, jag har känt mig mycket förvirrad här på ön.
Nej, nu gjorde du det. Så, okay.
Nej, men helt plötsligt när jag fyller år då, så får jag en jättegullig liten film där du står och dansar med någon. Jag ser inte riktigt vad det är, för jag fick den i det här mini-mikroformatet. Men jag tänker så här, fan, har hon redan varit i Grekland, åkt hem och träffat Klara och sen gjort en liten dans med Klara och Felix? Och sen, jag fick liksom inte ihop det, men sen förstod jag ju efter jag smsat att du kom aldrig till Gyrons förlovade hemland.
Precis exakt så var det. 2 dagar innan avresa till Grekland så ringer resebyrån och säger att Grekland har förbjudit alla direktflyg från Stockholm. Vi kan boka om dig via Köpenhamn. Vill du det? Samtidigt så hade jag fyllt i någon form av vad som jag kallar för elektroniskt ESTA. Nästan för att få åka in i Grekland, fast som mer funkade som någon form av hälsodeklaration. Och då står det ju mycket väl var jag kommer ifrån. Och så frågade jag resebyrån om... kommer det här vara problem då när jag kommer in i landet? Och då kunde inte de garantera att det inte skulle vara det. Och då kände jag så här, i Turkiet känner jag folk, jag känner turkar, jag känner svenskar, jag kollar med mitt försäkringsbolag, jag är 100% täckt. Det UD-avrådan gäller är primärt krig och naturkatastrof. Och försäkringsbolagen, de flesta i alla fall nu för tiden, täcker upp för det övriga. Alltså om jag skulle behöva ett flyghem, sjukhus, flygtransporthem, så skulle jag få det också. Så då kände jag bara, nu tar vi ett snabbt beslut och sticker till Turkiet, som egentligen var ursprungsplanen. Sagt och gjort, så 3 dagar senare var jag där.
Jo, men det var helt plötsligt, det var alltså du och knölen.
Och då menar jag inte.
Och då menar jag, det verkar inte, också höll ju Joel väldigt låg profil.
Nej, men han var inte med.
Okej, vad var han då?
Nej, men han, jag förstår ju, det är ju jättemånga som känner så här. Vi är ju lite olika i vår natur. Jag är ju lite mer risktagare än vad han är liksom. Så han fegade helt enkelt ur.
Wow, så du åkte liksom iväg själv med kiddosarna och bara drog en spontanare till Turkey. Hur länge var du borta? Det fattar jag inte heller riktigt.
Jag var borta 8 nätter, så jag körde fakirflyget som går då 6 ungefär på kvällen från Arlanda och landar klockan 3 på natten i Bodrum. Så klockan 4 på morgonen så var jag framme vid vårt hus liksom.
Ja, så... och du fick tag i ett hus? Och...
ja, men jag bodde hos dem så att det var lugnt.
Okej, och det var härligt.
Det var helt fantastiskt. Och i början var det ju liksom så här konstigt när man kom ut till Arlanda och alla hade munskydd. Det låter ju som så här... Det låter ju dystopiskt när man liksom inte har upplevt det. Och så kommer man ut på Arlanda och bara, men gud vad sjukt, alla munskydd. Vi i Sverige, det känns inte ens som Sverige. Det var ganska glest på flygplatsen, ska jag absolut erkännas. Men inte jätteglest heller. Alltså mitt emellan situation. För Klara och Felix hade åkt en vecka tidigare och då hade det varit liksom i princip 0 personer. Och likadant i Turkiet på Atatürk och sen så i Bodrums flygplats. Men när jag kom så verkar det som att det hade släppt lite. För när jag kom till Bodrum så var det 3 fulla bussar som åkte till gaten för internationella resenärer. Så att, och plus att turkarna då har ju precis gjort som svenskarna. De tar semester i Turkiet istället för att sticka till Grekland eller vad man nu tar vägen liksom på sommaren. Så att det var ju jättemycket folk överallt. Men då, som kutymen är, du har på dig munskydd i matbutiken när du går in på en beachclub, men sen tar du av dig den liksom. Och de checkar lite feber och sådär. Och det, alltså, det, grejen är så här, är du frisk? Det är ju inga problem liksom. Det är inga problem, det är ingenting att vara orolig för. Så att det är ju mycket liksom snack just nu och ryktespridning om hur det här funkar och inte. Så jag vet inte. Jag tyckte det kändes otroligt naturligt och respektfullt på något sätt liksom. Och jag kommer ihåg någon gång jag missade ta med munskyddet till bagaren, ja, då fick jag ett där. Så att det var ju liksom inget konstigt, och folk handspritade små handspritningsstationer här och där på stan och sådär. Och innan man går in på en restaurang så är det alltid kutym att man gör det. Jag tycker det kändes liksom, det var inte speciellt märkligt. Och jag tänker nästan tvärtom nu när jag kom tillbaka till Sverige. Why don't we do it here? Liksom lite så. Mm.
Varför gör vi inte? Varför har vi en sån motvilja mot att sätta på det där lilla papperslappen?
Ja, och feberchecken. Det är väl jättebra så här. Det är fan en hälsogaranti för alla liksom.
Men jag måste också säga så här, här på Gotland så träffar man ju liksom 200 personer i veckan som man inte har sett då på några månader hit och dit. Och de flesta kramas ju verkligen liksom.
Ja. Gud ja.
Vi är inte särskilt skitnödiga i Svedala, det kan jag inte säga,
Nej, det kan man verkligen inte säga. Jag tänkte också det kommer så här stor turistbuss från så här med turister från Peking liksom. När vi landade på Arlanda så kom det liksom ut massa, och de var ju helt covered i så här liksom, ser ut som om de har varit på en så här, vad heter det, forensics på någon brottsplats. Men också så jävla chock för dem det måste vara när de kommer in i Stockholm och ingen har munskydd, ingen har någon typ av skydd. Ska de då gå runt på stan så ser det ut som ett gäng forskarteam liksom.
Det är lite som huvudpersonen i Unorthodox som jag äntligen fick ärslet ur och se här om natten. Att hon är ju då 19 år. Hon liksom rymmer från den här superortodoxa sekten i Williamsburg i New York. Och hon är liksom 19 år. Det är inte så att hon är lastgammal. Men hon kommer ut med blicken från... Jag levt i den här liksom jävla sekulerade... Du vet, de får ju inte ens kolla på YouTube. Kvinnorna, liksom, kvinnorna lever ju som på 00, liksom, ja, men på 1000-talet. De har ju inte haft, hon visste inte ens att hon hade ett hål när hon skulle liksom gifta sig. Hon bara, ja, vad ska kuken in där? Men den ska in i hålet. Vilket hål? Att du får gå in på toa och känna efter. Och det är ganska spännande att se, ja, men lite som du beskriver nu, med andra människors blickar. När man tar för givet att det ska vara på ett visst sätt. För det alltid har varit det där man själv kommer ifrån. Mm. Och så kommer man ut i världen så är det liksom... Det blir ganska lustigt. Det blir verkligen kulturkrockar. Men jag måste ändå säga, se den serien. För det var... Ja.
Ja, den verkar fascinerande. Jag fick börja se första avsnitt, men sen vet jag inte vad som hände. Jag tappade det och Nej. Sen ska jag ge den chans igen.
Du tappade det. Är det mycket religion i Turkey?
Nej, de har ju sina bönutropare som liksom kör igång klockan 4 på morgonen och sådär. Men jag vet inte, i alla fall Bodrum känns ju otroligt... Ja, det är ingen som bär slöja och det är väldigt västerländskt, extremt västerländskt. Mm. Och jag är ju sjukt förtjust, det får man ju inte säga, för då blir det så politiskt och fel. Och jag reser ju inte till Turkiet utan något politiskt skäl, utan bara för att vi har haft goda vänner som har hus där och vi har ett gäng människor som hyr hus där varje år liksom. Och det är klart att det är problematiskt med alla såna här länder, men samtidigt kan jag vara så här, ja, det finns konflikter i så här Israel, Palestina, Laos, Thailand. Alltså, vilket krig ska man välja? Liksom? Vart ska jag åka? Liksom? Så att nu har det blivit Turkiet. Jag gillar ju turkarna. Jag tycker de är driftiga, drivna, roliga, smarta som fan. Alltså, jag tycker det är toppen att vara där. Liksom. Och sen så lämnar jag politiken utanför. För ja, det är klart att jag inte uppskattar allt de gör. Men jag kommer inte gå in i det utifrån... svenska mått mätt. Världen ser olika ut baserat på var man befinner sig.
Men sen är det ju också så att det är inte de du träffar på liksom på beachen eller på den lokala restaurangen som heller har liksom bestämt om politiken, så jag tycker att det blir så här dubbelstraff.
Ja.
Om man, jag tycker
jag har fått några arga DMs liksom så här, hur fan kan du åka till Turkiet och det får jag varje år? Jag säger, ja, jag kommer inte gå in i det politiska, så att jag lämnar det där. Men angående knallen då, som inte är Joel, så kan jag ju bara säga så här att jag hann faktiskt göra en sån här blodutredning innan jag åkte. Och det visade sig att det inte är sköldkörteln, vilket då tråkigt nog marginaliserar ner det till att antingen är en cysta eller en tumör. Och sen vet man ju inte om tumören är god eller ond. Det får jag, så fortsättning följer helt enkelt. Jag tar det ganska chill på det här, trots allt.
Men vad då, är den kvar? Eller?
Ja, den är kvar.
Och hur stor är den i diameter?
Kanske
per capita.
2,5 gånger 2,5, alltså som en liten golfboll. Eller vad säger man?
Ja, men vadå? En väldigt liten golfboll. En golfboll för hamstrar.
Ja, men en sån här glaskula då. Du vet, sån här glaskula liksom. Den är väldigt rund i sin form.
Ja, men du vet Bergman, den animerade Bergman-filmen, Knölen.
Nej, den har jag visat. Den är
det är då en animerad kortfilm som heter Knölen. Att Bergman har fått en liten knöl som försöker så här, ja, men vara feministisk och så här, prata med honom om hans svinerier. Det är därför jag tycker mig så roligt. Kolla den så förstår du vad jag menar. Du har den där som går omkring med dig. Det är väldigt visuellt roligt. Men jag måste fråga dig, jag har haft en kompis här som sov här i natt som behövde komma ifrån lite från man och barn och gäster och hit och dit här på Gotland. Och man får lite så här statusuppdatering och lite DM så här. Jag och ex åkte iväg, vi var tvungna, vi åkte in till Visby, shoppade lite så här. Att det är kvinnor liksom, nu när vi ändå många har varit, haft semester i nästan en månad eller 3-4 veckor är liksom... Det kliar, men så här, Thelma Louise vibes ungefär.
Mm.
Och då tänker jag så här, du åkte, hur var det att semestra själv då? Tycker du att det var skönt? Eller så här, tyckte du att det var tufft? Eller var det, saknade du Joel? Eller liksom?
Men det är väl klart att jag...
självständiga.
Ja, det är ju det som är grejen. Och plus att så här, mina barn är så jävla... Vi har ju rest så mycket, jag och barnen. Liksom, och ofta rest själva. Liksom, så att... Vi är liksom som en oerhört fungerande liten organism på resa liksom. Mm. Plus att så här, bästa kompisarna är där med deras barn i samma ålder. Det finns ju liksom ingenting som skaver, förstår du? Det är liksom, jag tror det har varit en gråtattack under en vecka liksom. Det är inte speciellt farligt. Och då pågick den i ungefär 2 minuter. Och sen är det liksom inte så mycket mer med det. Så att, nej jag vet inte, det är klart att jag saknar Joel. Jag hade ju så här, 1000 gånger hellre velat att han varit med. Men samtidigt så var jag så här, ja men nu vill inte han, då får jag respektera det. Och så behöver vi inte liksom, gå och gå in i det. Nej men för det blir bara tråkigt. Han och jag får väl ta en weekend i september till Italien eller något då. Det är ju inte mer, alltså vad ska jag säga? Det är ju vad det är.
Men, nej. Det låter väldigt förstående för att vara dig.
Varför mer säger du så för?
Nej jag menar inte så, jag bara, du vet ju själv när man har en egen ståndpunkt och så är den andra inte med på den. Det är ju svårt för både dig och mig. Och jag tänkte bli lite, i morse när jag vaknade lite tidigare än alla andra, så tänkte jag så här, men gud, man kanske, det var väldigt moget att du sa så där, men att man är så här, your way or the highway. Och så tänker man inte att liksom, the highway kanske också är ett bra sätt att färdas på. Så jag tycker bara att det var fint och moget av dig.
Nej, men jag är ju gammal nu för tiden. Jag måste ju liksom, man får inte gå... Jag säger så här, jag tror att överleva i en relation där två personer är så pass olika som både jag och Joel är. Då handlar det om väldigt mycket acceptans åt båda håll. För annars kommer det liksom braka. Alltså jag får ju inte bli för ängslig för hans skull. Och han ska ju inte heller förändra sin personlighet för min skull liksom. För mycket heller. Sen kan jag ju tycka att det kanske vore lite bättre.
Du vet att han ändrar sig mer. Nej, men det blir också så jävla tydligt när man hamnar i olika små enklaver här. Familjeenklaver, att det är så här... Nej, de flesta är ju liksom som man umgås med är ju över 40. Och vissa har man ju umgåtts med i ganska många år.
Mm.
Och det här med att man ska så här, tro att människor ska förändra sig. Så här, don't shoot the messenger. Men det är ju inte riktigt så.
Nej, men precis.
Antingen får man så här,
Du är någonting på gång här, känner jag. Det är något som har hänt. Du har en spaning. Det ligger något i luften.
Nej men innan så tänkte man så här, man träffade människor, man tänkte vi kommer utvecklas, vi kommer liksom förverkliga oss, vi kommer bli bättre, starkare, vi kommer lära oss av våra misstag. Och men det var ju som ett klassiskt citat av Oscar Wilde. Så här, man vill så jävla gärna lära sig misstagen, men man gör ju inte det.
Nej,
och ju tydligare man liksom accepterar det, ju lättare det blir ju att liksom ha överseende med liksom alla människor. Och även den man lever tillsammans med. Men samtidigt, du vet ju själv, så här, sommarveckorna, det är, särskilt när man lever här i små olika samhällen, det blir ju rätt...
Men, jag det är tror rätt tärande också, ibland liksom.
Ja, och jag tycker att det blir också, det är ganska intressant att så här, de som kanske har lite mer stålar, som har fått jävligt mycket hjälp, kanske både med barn och, ja, men städning och liknande, det är ju inte samma, Alltså det är ju inte samma, liksom, vad ska man säga, spelregler i år. Så jag tycker det är som att det har blivit lite mer jämlikt. Förstår du lite vad jag menar? Att alla spelar lite liksom, alla liksom lallar runt och gör det bästa situationen. Men det blir också tydligt för många, tror jag, hur mycket hjälp man har. Mm. Och att det är tungt att rodda det själv. Liksom. Jag är ju så här, jag roddar det mesta själv med så här 5 barn och middagar hit och dit. Och nu, som vanligt, liksom, när man närmar sig slutet juli, så är jag rätt slut. Liksom. Mm,
semester på semester.
Ja, och där är vi olika. Liksom. Dels vill vi ju både, det är tennis och vi vill åka någon annanstans. Och vi vill ha middagar, vi vill bort på middagar. Men när vi kör här hemma, då är det ju ändå jag som roddar. Så är det bara. Mm. Och, liksom, jag kan, och det är lite som en acceptans. Jag orkar liksom inte gå in i det längre. Att så här, men ser han inte att jag behöver hjälp här ute i husfrun? Ser han inte att han ska grilla? Ser han inte? Nej, det gör han inte. Och då, ja, då får man ju antingen så här, inte ha middagar. För det, han, jag menar, Mattias dör inte om det inte liksom blir en middag varannan kväll. Så då får jag rodda det. Och då blir det också liksom tungt. Förstår lite vad jag menar?
Ja, men precis. Men man där skapar ju sitt eget öde på något sätt. Nu är det så här, ja men okej, nu har ju jag gjort det här i en vecka och var borta. Då får ju han liksom steppa upp lite där hemma då och kanske hjälpa till lite mer med barnen i 2-3 dagar. För att så här, man måste ju ändå få liksom en liten break. Men adresseras det inte, då kommer det inte heller att ske.
Nej, men det som händer är också att jag tänkt på det väldigt intressant med alla de här bokstavskombinationerna som har funnits alla år på olika typer man har umgåtts med på en själv hit och dit. Men dels har ju inte de diagnostiserats på samma sätt som jag gör idag, och dels har ju det varit skam och tabu. Mm. Så jag tänker till exempel om vi ska prata om mitt ex, eller jag pratade med en annan tjejkompis förra veckan som har en liksom, ja, men kufliknande ex som antingen då är någon lätt autism eller Asperger eller liksom en hop av alla ADHD hit och ditan, och som har suttit på massa middag eller varit på semester, så tycker liksom alla runt omkring att man är ihop med ett äschle. Förstår du vad jag menar? Men han är inte intresserad, fattar han inte, varför ska han höja musiken nu, eller varför fick han och las, eller vad liksom, du vet, om man sitter där och så här, försöker försvara hitan och ditan. Och så visar det sig att det var en, ja men det var liksom en bokstavskombinationsgrej som gjorde det här. Och sen så det vill, alltså förstår jag menar, det kanske har gått många år och det har snackats skit, och sen så kommer det fram då, och även för en själv. Jag vill bara, just det här med acceptansen, att så här, vi kommer ju inte kunna ändra de här kufarna, vi kommer inte kunna ändra oss själva, och då får man bara gilla läget på något sätt. Det är min,
men plus att jag tycker det är som att corona har gjort också, så här, jag och Joel har ju varit hemma med varandra sedan februari. Det är ju inte så att vi inte har sett varandra. Så att så här,
snigarna har skuttat omkring den här med sina ballettbyxor.
Det är ju ingen nöd på exponering utav varandra, om man säger.
Nej,
så. Liksom.
Nej,
så
att, nej, verkligen
så att,
inte.
Jag vet inte, jag tyckte det kändes ganska gött faktiskt också att kunna åka på. Alltså, det känns mig ganska, så att, jag är väldigt trygg i den här relationen, så det känns inte som jag riskar något genom att åka iväg en vecka själv. Om jag hade levt med mitt ex, då visste jag ju så här att då skulle det liksom pippas runt, om man säger så, när katten var borta. Liksom. Så det är ju inte så kul.
Anita, är det inte helt otroligt att en timme från Stockholm finns det en djurpark med 70 olika djurarter?
Jag vet. Det är helt otroligt. Säga vad man vill om djurparker. Vissa tycker att det är liksom jätte, liksom radikalt, men man kan ju också se det som ett form av bevarande projekt för utrotningshotade djur. Och just det håller faktiskt Parken Zoo på med. Och jag tycker i alla fall en av mina så här starkaste upplevelser från barndomen, och jag vet även mina barns, det är när vi har varit liksom på fantastiska djurparker. Då måste man faktiskt ge Eskilstuna att de är.
Parken Zoo. Ja, och det är inte bara djur där, utan man kan bada, det finns flera olika pooler, man kan äta gott, man kan sova över där i små stugor eller på campingen. Så man behöver liksom inte ta alla djur samma dag, man kan dela upp det lite, så kan man prata lite om djuren också. Så att, ja, nej, jag har varit där flera gånger och jag tycker att det är mysigt också att det är lite mindre. Det finns andra djurparker som är gigantiska och det kan bli lite tungrot tycker jag. Det här blir lite liksom intimare tycker jag.
Sen har de ju det här lilla minisot också som är sjukt gulligt, med små tamdjur som går liksom fritt på området. Det här älskar ju ungarna. Och sen så har de ju även djur som gibbonapor, tigrar och liksom jaguarer, vilket är otroligt fascinerande att titta på.
Och särskilt nu under coronatider så är det helt magiskt, för att nu kan vi faktiskt inte resa någonstans och titta på vilda djur. Så att
det finns väl ändå bra saker med att det finns djurparker. Det tror jag att vi alla är överens om. Och Parken Zoo ligger bara en timme bort från Stockholm och är magiskt.
Ja, och jag tycker det är perfekt som ett så här pitstop. Speciellt när man är ute och bilar med ungarna. Man vet bara hur fort det går innan de bara, när är vi framme? Då är det perfekt att stanna i Eskilstuna. Köra liksom antingen ett dagsbesök eller sova över och besöka Parken Zoo. Så de är våra samarbetspartner den här veckan, så om man bokar online på parkenzoo.se och skriver in Lille Lordag med stora bokstäver, då får man 50 kronor rabatt per barnbiljett när du köper biljetter. Mm. Inte dumt.
Nej, då blir det billigt också.
Tack Parken Zoo.
Tack Parken Zoo.
Jag har en tjejkompis nu som hon har separerat ganska nyligen. Ja, men det är inte så mycket som är särskilt kul. Liksom. Du vet, man ska köpa ett nytt boende i Stockholm. Det är liksom, jobben växer inte på träd. Ja, men det är lite tungt. Liksom. Men samtidigt så kompenseras det av dessa coronadejter, ska jag säga.
Jaha.
För nu, är det här va. Håll i dig Samantha. Det är så här, Samantha slängde i väggen sexen. Det sitter.
Nej.
Men jag
bara,
när jag sitter på de här, är det på de här drinkarna eller man hittar på någonting med lite små tjejgäng, då känner jag så här, nej men gud, det är precis som sexen. Det sitter bara att tekniken utvecklas. Förstår jag menar?
Ja, ja.
Nu finns det liksom Tinder istället för att man så här sitter och skriver små annonser i så här New York Tribune, vad heter den?
Ja.
Men nu är det istället för att man då kanske går på blind dates eller går på liksom drinkar och ändla eller hit och dit, så kan man gå in på Tinder.
Mm.
Och jag bara skrattat flera gånger. Jag har till och med så här, gått in och kollat på gamla sexen i sitt avsnitt. För att jag kände så här, nej men det här är för roligt. Kom du ihåg det där avsnittet när Samantha i en av de första säsongerna sitter och pratar om att så här, hon är ledsen för att hennes Richard då, som hon var ihop med, så här, att han har då ätit någon annans pussy och det gillar hon inte. Och det klarar inte Charlotte av. Så Charlotte säger då att kan vi använda ett kodnamn? Kan vi använda sushi? om pullerulli. Mm. Och det här är liksom, det är så mycket flashbacks av när jag hör de här liksom historierna. Men då har hon då, jag menar, tre dejter på gång nu den här veckan. Och en dejt, nu blev hon så upphetsad så då gick hon ut och satte sig liksom i så här en svågers bil och började köra liksom avancerat nätsex då med någon så här, ja men, tandläkare hon har träffat på nätet. Och nästa vecka så är det liksom, nu har det redan varit en 23-åring och sen hon har liksom så jävla fullt upp.
Men herregud.
Ja, och det är så roligt att höra, men det som hon säger, då är hon tillsammans med en snubbe som är 50 plus och hon är liksom 40 plus. Och hon säger de sista 5-6 åren så har det liksom, men det har blivit så här att han gillar mer att vara för sig själv och jag har blivit mer utåtriktad ju större barnen har blivit liksom.
Mm.
Men det jag faktiskt har börjat fnula lite på, suga lite på karamellen nu när jag hör liksom alla dessa kvinnor då prata om de här männen, hur de är tröttna på dem och hur tråkiga de är och liksom hur de känner sånt behov av att leva och hångla och brinna igen.
Mm.
Och då blir det ju såklart att så här, men männen har blivit gubbiga, männen är si och männen är så, alltså de duger inte längre. Alltså de får inte att kittla till, de har blivit liksom trista kufa medan de själva fortfarande känner sig så här unga och virila.
Mm.
Men så träffar man lite så här, ja, de här männen eller vet vilka de är hit och dit. Och så börjar jag tänka så här, tänk om det hela bara är en enda stor scam för att vi ska så här, en gång till i livet ska få ge oss ut på banan. Fast det kanske liksom inte handlar så jävla mycket om dem. Det kanske mest handlar om oss. Och på ett lite så här kvinnligt raffinerat sätt så är det så här jävligt lätt att lägga över på snubbarna då för att man själv ska kunna gå fri från skam och skuld.
Ja, men så är det.
Och också liksom det här uppdämda behovet att, men vad fan, nu är jag värd här. Ja, men alla Samantha i Sex and the City liksom.
Ja, men kvinnan har ju blivit väldigt liksom, vad ska jag säga så här, med den kvinnliga friheten så har det ju också blivit egoistiskt. Det tar ju ett tag att lära sig hantera den här nya maktstrukturen. Det är
ja,
makt
ja.
Igen, det är det mest svåra man kan hantera på hela världen. Jag var faktiskt med om en jävligt intressant grej förra sommaren där liksom då jag har hört historien om min kompis, vad heter det, liksom snubbe under år. hur han är, hur tråkig han är, hur fruktansvärt det är och så vidare, och hur han drar ner henne och tynger henne och sådär. Alltså 100%, och köpt den här historien med hull och hår och tyckte liksom, fan vilken jobbig jävel det här är. Alltså, han förstör verkligen livet för min kompis. Och
stackars henne.
Stackars henne. Och sen då när jag...
She deserves better.
Ja. Nej, men och sen så då när jag, vad heter det, för då ska jag sova över hos dem i 2 dagar. Då inser jag att han är ju råskön. Han är 100% råskön. Och allt egentligen som hon har sagt om honom, det är 100% projektioner av hon själv är. Alltså hon har liksom paketerat alla sina dåliga sidor och liksom lagt dem på honom istället för att liksom se hennes egen roll i det hela liksom. Så jag blev helt, det var som så här, det var verkligen som den där berömda järnridån som man pratar om när man pratar om Ryssland föll liksom.
Men det är lite som att hon har ju så här skapat sin egen Dr. Jekyll och Mr. Hyde, ja. Fast liksom lagt över den på honom.
Exakt.
Men gud vad obehagligt.
Ja, men så jag tänker så här, och nu ska jag verkligen inte säga så, det är ju många 50-plus-gubbar, och det är oftast det jag hör som är orsaken varför folk faktiskt separerat. För att männen blir introverta, de blir kufar och liksom snöar in, och tjejerna blir...
Och det stämmer ju i många fall också. Så
absolut,
det,
ja. Men sen kan det ju också vara så här... Alltså kvinnor blir ju jätte extroverta plus 40, men sen så blir ju också kvinnor liksom mer lugna, så då kanske man inte orkar med den där 23-åringen i slutändan. Alltså den dagen kommer ju ske liksom. Så är det ju när klimakteriet kommer. Så jag tänker bara att så här, i slutändan, så om man hade hållit ut de där åren då, hade man mötts på andra sidan, även om det hade tagit 10 år, hade det varit värt det eller hade det inte varit värt det? Det är den diskussionen jag skulle vilja ha. Jag tycker det är spännande.
Den är jävligt spännande. Så här, jag tar hellre 10 dåliga år och sen så liksom, och sen så får jag så här, forever and ever, ja, men lycklig ever after. Ja, jag tycker det är jävligt spännande, ja. Att man precis liksom faller lite på målsnöret. Och så kan jag också känna med många som, ja, men så kan jag känna själv också. Men jag pratade med en kompis igår, hon bara, men nu är era barn mycket större, nu är ni snart där, nu är ni liksom nära målsnöret. Men det är också då man är som tröttast. Men samtidigt säger jag, jag tror inte männen heller, de märker såklart inte. Jag tycker också att det blir så att män går också in för sina jävla hobbys, bara som fanatiska jävla galningar också efter 50. Det är bilar och det är båtar och det är fiske och det är liksom, jag bara kollar på Instagram och känner så här, gud jag blir rädd. Är det en enda man som är så här, hjälper till där hemma?
Men jag tänker mer trålfiskar. Ska man inte bara låta folk få löpa sina linor då? Måste man alltid sitta ihop? Jag tror att det är det som är liksom konventionen runt äktenskapet och vad som ska instiftas i det. Det är lite det som ska skrivas om. Jag skulle ju hellre, på ett sätt, per definition, jag kan ju bara tala utifrån, jag har ju gått igenom en separation liksom, och vet vad det kostar. Det kostar jävligt mycket. Det har tagit mig 3 år att hämta igen ekonomin liksom, som jag hade post liksom, relation till efter. Och det är ganska så här, kostsamma år. Liksom. Det tar mycket. Du ska ha mycket kraft och energi och orka genomföra och driva. Det är inte säkert att alla går ur en skilsmässa eller med samma ekonomiska status. Liksom. Vilket såklart också kommer påverka. Tänk man istället då kunde tänka så här. Okej, det kommer vara jävligt tufft nu i 10 år. Vi ska inte så här, ställa för mycket krav på varandra under de här 10 åren. Du gör din grej, jag gör min grej. Och sen kanske vi hittar tillbaka till varandra. Men när vi är 58 år och känner vi att det är en främling vi tittar på. Ja, då kanske vi ska separera. Men det kanske ska låta det gå 8 år. Alltså så här, 8, som vi skulle kalla för 8 dåliga år. Men sen kommer det ju en ny vår. För det är ju väldigt många faktiskt som har separerat som sen har blivit ihop igen senare i livet.
Men sen tror jag det handlar också om det där att man, när man är nykär så ser man ju inte de här kuvsidorna. Så helt plötsligt... Liksom efter när barn har blivit större så helt plötsligt, då kommer den där mannen eller kvinnan tillbaka som säger, men gud, det var egentligen den här personen hela tiden. Och det är det som jag tycker också är det fula lite, för man har blivit kär i en viss person som hade exakt samma drag då, men man ser, först är man kär, sen får man småbarn och ser plötsligt så är det som att man vaknar till liv, och då tycker man att den här mannen är den största kufen som man inte alls förstår sig på, fast han har ju varit den här liksom personen hela tiden. Så att det är mest det jag tänker på, att så här, nej, han blev inte en kuf, han var det hela tiden. Men så pratade min tjej, hon var så här, men förra sommaren så var vi på landet i en vecka och han sa inte ett ord till mig på en vecka. Då kände jag så här, well, run for us the one. Vi sådana som bara så här, helt tysta.
Magnus, kan du spela om det där han sa och lägga slow-mo på det?
Well, run for us the one.
Ah, gud, jag måste berätta om en jävligt...
Släpp med det.
Det är exakt vad jag ska prata om. Det här är ju liksom min stora ångest. Alltså, jag har ju liksom haft... Jag hade jättekraftig laktosintolerans som barn. Jag hade faktiskt utslag på kroppen. Alltså, det var ju liksom panik.
Jaha, ja, men det fanns det då en som ett såhär...
Inga asiater klarar ju laktos. Alla asiater är ju laktosintoleranta. Så även jag. För att vi har inte exponerats för laktos eftersom det är en bristvara. I liksom Asien i princip, eftersom man inte har den typen av kokultur som vi har här uppe i norra Europa. Det är påstått att det är typ egentligen bara nordbor som har utvecklat någon form av acceptans för laktos.
Jag fattar.
Ja, och liksom plus 36 ska jag säga, så har ju liksom jag försökt förneka, eller jag har ju förnekat hela livet min laktosintolerans i princip. Men plus 36 har det liksom nästan varit omöjligt. Alltså min mage låter mycket. Så kan vi ju säga. Den går inte. Så jag tog ett aktivt beslut här för 2 år sedan. Okej, men nu får jag köra laktos. Liksom. Ja, jag är laktosintolerant. Jag måste ha laktosfria mejerivaror. Det är inte mer med det. Men då blir man ju också ännu mer känslig när man exponeras för laktos. Och lite på den här semestern som nu har varit i Turkiet. Så är det ju inte liksom lika mycket laktosfria produkter såklart. Så att då får man ju ta lite sedan dit man kommer och så konsekvenserna av det så att säga. Och sen så kommer jag hem och hamnar på middag med Ebba Busch bland annat. Och Marilyn med Stenlund, min kompis, hemma hos dem i villan i Mälarhöjden. Och det som händer är att vi sitter och käkar så här smetana med vad heter det, silverlök och löjrom. Och det är så fruktansvärt gott. Så jag käkar ju på och glömmer bort min...
Slurpris. Ja. Smör i krosset. Ja.
Exakt. Och det jag skulle så här säga är den absoluta skillnaden på att vara laktosintolerant och icke-laktosintolerant. Det är att du är ju liksom en James Bond i fisar när du har koll på din... magkultur så att säga. Du vet om den där fisen kommer lukta eller inte lukta. Du vet var du lägger den. Om den kommer ha ljud eller inte ljud. Du har stenkoll på liksom din enda lykt så att säga. När du är laktosintolerant så är det mer som att leva med en rysk roulette. Du vet aldrig vad som kommer fyras av och när.
Och även doftmässigt eller?
Ja, absolut. Men framförallt ljudmässigt skulle jag ju säga i det här fallet. Och helt plötsligt så börjar jag skratta då, för det är något roligt som sägs. Och då bara kommer den liksom. Och den överröstar skrattet så att den är liksom, den är helt, den går inte att inte adressera. Vilket min då kära sambo gladligen gör inför alla. Sa du något av detta? Och liksom, alla har ju märkt det där.
Nej.
Jo, alla har märkt det där. Och jag bryter ihop, jag skrattar ju så mycket själv så att jag håller på och dör. Men det är liksom, jag skulle säga att den stora skillnaden är att liksom man kan ha kontroll på sin magkultur och inte. Så nu är det liksom, nu kommer jag aldrig mer äta någonting med laktos efter detta.
Nej, men nu, vi måste ändå stanna där. Du släpper en ljudlig fjärt.
Ja.
Magnus, kan du repressera den lite så här, det ljudet som Anita gör där?
Först blir det ju så här att först är ingen som vill låtsas om att de hörde det, fast det är så uppenbart att alla har hört det. Och sen så adderar då Joel på så här, sa du något lite? Jag tyckte det lät som att du sa något. Och då bryter ju jag ihop liksom, och då börjar de andra också skratta såklart. Men gör det ju väldigt snällt med tanke på att de så här, vill inte förstora min genans som är liksom oerhörd i det här laget.
Nej, jag fattar. Men är det då så här, försvarar du det då, berättar liksom laktosintoleransproblemet?
Ja, jag säger det. För vad ska jag göra liksom? Jag är ju fången i min egen magkultur. Eller tarmkultur eller vad jag ska kalla det för.
Men hur snabbt tycker du att stormen bedarrar där inne?
Nej, men det går ganska fort liksom. Men det är en plågsam minut. Så kan man väl säga. Nej, men, så jag gärna Mattias, hade undvikit Men det är också så här,
jag fattar.
Hade inte det varit Ebba så hade det ju också varit så här något annat. Men jag tänker ändå så här, tänk om hon är Sveriges blivande statsminister, det vet jag liksom. Då sitter man och så här, fiser det första, eller pruttar det första man gör liksom, när man ska så här, äntligen få till en tätt middag med henne. Nu har vi pratat om i evigheter.
Du är rädd nu att du inte kommer få bli hennes högre hand.
Det är inte det som jag har ambitionen att bli. Men det är, ändå liksom, det är ju ändå en anekdot. Det kan man väl minst sagt säga. Men jag hade inte det tänkt att den skulle skrivas anekdot. Så. Ja. Helt enkelt.
Nej, men du talar ju med en... jag lever i en familj med mycket fisar då. Eftersom män dels inte liksom är lika skamfulla när det gäller fjärtedem och så här. Och dels en man som ändå någonstans har något laktosproblem. Som vi inte har pratat om på 7,5 år nu. Och...
Jag har testat laktosfritt. Det kanske borde prova i alla fall.
Jo, men jag tänker faktiskt att det är dags för en massa grejer att testa. Men det är ju mycket brakar under både liksom nattetimmarna och... Ja, men det är ju hela tiden ljudvolymer under den där sängen. Men då pratar vi just om det där att så här, om man skulle nu stå... Ja, men vi säger i Lärbo, det är en ganska liten liksom coop. När man står där då med de här, ja, vad ska man säga, inhemska som är väl jättevänliga men kanske inte alltid liksom är vid samma radar eller ja, nu är det också corona så att det är allting lite känsligt om man ska stå. Hur blir det då i en sån kö jämförelsevis om man står till exempel i 7-Eleven på liksom hörnet av Sankt Eriksgatan? Alltså blir det skratt? Eller liksom, blir det misstänksamhet? Blir det liksom, även fisarna misstänkta nu under corona? Jag bara tänkte så här. Eller blir det som att alla säger som en skrattfest eller så här, en liten scen i Galenskaparna? Alltså, man så här, vill skratta ju tillsammans och blir det en musikal.
Man vill ju att det ska bli en skrattfest där. För alltså, det är enda sättet att rädda det. För när det är den här tryckta tystnaden där alla klar. Har hört men ingen säger någonting. Den är fruktansvärd.
Den är vidrig.
Vilket det höll på att bli om inte Joel hade adresserat det. Och då visste jag så här, för då skulle jag börja fantisera så här, hörde de det där eller hörde de inte? Alltså jag skulle inte vara så här säker, förstår du? Det är ju det som är obehagligt, att vara så här osäker på om någon har uppfattat eller inte. Då är det mycket bättre att så här avfyra en skrattsalva på något sätt. För det är så här, ja. Du lägger ju det sordin, eller det är ju precis vad det inte gör. Du lägger ingen sordin på stämningen.
Nej, men jag tror ändå att det är väldigt stor skillnad från när vi var liksom unga och började dejta. För att en av mina bästa kompisars dotter och hennes kille var här.
Ja.
Och ja, men de är så svinkära och liksom det, ja, men det är inte så här att de är kompisar bara, utan de älskar varandra och är kära och hånglar hit och dit, så att det är verkligen liksom fräschör och sexuellt och sådär. Men så gör de också sådana grejer som, man, liksom, som Ilan och Dante som man gör med sina brorsor, att de, så här, de tar en fis i handen och så släpper de
nej
den på varandra.
Det är det, och det här,
ja, och det gjorde mig så förvånad. För att när man själv dejtade så här, liksom 18-20 års ålder, när man precis hade gått ut gymnasiet och så här, då var det oerhört pinsamt. Jag har ju många tjejkompisar som la lager av papper när de då skulle bajsa liksom hemma hos sin kille för att det inte skulle låta eller märka sig. Så här, oerhörda traumatiska stresssituationer. Och så blev jag så här. Och då kände jag så här, i början tänkte jag, men gud, vadå? Men håller de på så är inte de ett par liksom. Men så tänkte jag så här, fan vad skönt om det är så att liksom, ja, men den här generationens ungdomar även kan vara så här, kära och kåta på varandra. Men också kan vara så här, the best of fart buddies.
Ja, men ja, alltså jag är så känslig för sånt där.
Jag är kluven.
Det går ju inte att i en relation, jag blir helt chockad med människor som säger så här, nej, jag har nog aldrig fisit faktiskt inför min partner. Man bara så här, men du skojar med mig. Alltså, vem ljuger du för? Och för vem liksom? Nej, men alltså Joel, hans värsta situation med mig, det är ju precis innan sex och vi båda är nakna och han står och ska vara då, jag vet inte, vi inte gå in för mycket på detaljer, lite sexy liksom.
Ja.
Och liksom det kommer en du vet en sån liten så här riktig ballongknutspip liksom. Och han,
den är svår med, och jag börjar ju bonger,
såklart,
bonger och fjärt.
Ja, exakt, bonger. Bonger och fis. Och du vet, han blir så fruktansvärt generad så han börjar nästan gråta.
Nej.
Han är tvungen att gå ut och så här, lämna rummet, sätta sig i soffan, får absolut inte bli störd, för han så här, måste återhämta sig från chocken utav detta. Och du vet, jag skrattar så mycket så att jag håller ju på att svimma. Jag vill ju tycka synd om det, men det går inte liksom.
Nej. Men du är ju inte heller den som kanske så här,
finkänsligaste.
Nej, men jag kanske skulle så här, försöka hålla mig lite och sitta kvar så här, ingen fara älskling, men du ligger där inne som en så här skrockande Berit från Emma Boda som bara du kör ju så här, har du hört den förut typ, för dig själv. Ja.
Men jag kan ändå njuter älska inte så mycket där han liksom också gör fel, för han gör aldrig fel. Det finns så skadeglädje i det där, så att det är så jävla gött när det händer. Jag får ju bara seize the moment och så här, samlar i en liten burk, för själv låter man ju liksom som
pruttburken
hela tiden.
Jag bara kände så här, jag tyckte att det kändes sensationellt att de gjorde det
där.
Att de bara
så
för Jesus så släppte på varandra. Jag bara, jag kände verkligen så här, moster Agda med rullatorn som gick
förbi. Rulla ut och tittade på dem. Oj, det är så försiggård.
Ja, oj, det är så man gör nu för tiden. Ja.
På ett relativt liksom ointelligent ämne som faktiskt fishumor trots allt är, så vill jag prata om ett allvarligt ämne som är intressant. Jag liksom... Det är någonting som ligger i det här och puttrar. Jag har liksom inte riktigt så här sitt ihop tråden, men vi börjar i alla fall testa den. Intelligensen sjunker ju. Så här, alltså den högsta IQ-punkten som har mätts har ju börjat sjunka. Och det här,
i alla fall i Norden, ja, men inte exakt. USA till exempel.
Tidskriften Forskning och Framsteg skrev om det här då 2017, och den sjunker då med hela 0,23 poäng per år. Så på en,
det är mycket.
Ja, och på en sikt så blir det här en ganska kraftig sänkning. Och det här undrar ju forskarna vad det beror på. Och man har ju pratat lite om, nu låter det raljant, och jag tror jag nämnde förut, den här jordbrukshjärnan och den fragila intelligenta hjärnan, som är liksom den som kanske skapar och utvecklar och kommer på nya saker, och så jordbrukshjärnan då som genomför. Alltså en arbetsmyra och en, vad ska man säga, ja, en kreatör-ish liksom. Men, och det får inte vara en obalans mellan de här två. Det får inte vara för många fragila, för då kommer psykisk ohälsa och massa såna här saker. Och det får inte vara för många liksom, arbetshästar heller, för då är det ingenting nytt som skapas. Så att de här två ska alltid vara i harmoni. Och nu har det varit extremt hög intelligens ett tag, så det är mycket möjligt att det är en aspekt på att vad ska jag säga, jorden själv reglerar intelligenstopparna för att göra det mer gynnsamt för befolkningen. Väldigt spännande. Det andra är ju att man pratar om att informationssamhället liksom hämmar utforskaren. Liksom när allting redan är en googling bort, då eller en algoritm bort, då liksom tappar vi den inspirationen och tron. För att människan är ju liksom skapt som en explorer, vad heter det, utforskare. Liksom. Vi ska ju upptäcka saker. Det är en sak att så här, hur stavas det där och slå i ett lexikon, och vad du då stöter på vägen i det här lexikonslagandet. Det är en massa annan information också. Men idag kan du bara googla och du får svaret serverat liksom inom loppet av en hundradel.
Precis. Du behöver aldrig arbeta med hjärnan.
Nej, precis. Jag tänker väldigt mycket på min egen ungdom när jag bodde liksom i Strömstad. Det fanns inga kommersiella musikkanaler. Ibland kunde vi få in en norsk kanal. Men det var ytterkällan och var en brusig. Så här, för oss handlade det extremt mycket om att så här, ta reda på så mycket information själv om saker och ting. Så jag hittade ett stort musikintresse i att behöva göra otroligt mycket research och liksom hittade nya band och hittade små fanzine och började prenumerera på grejer från USA. Ja, men du vet, liksom, man kämpade på. Och idag är det liksom Spotifys algoritm som räknar ut det här. Du har ju sparat på de här låtarna och de är ju i algoritm med de här låtarna. Så du kanske du skulle gilla de här artisterna. Och det finns någonting otroligt bekvämt. Men för hämmande i det, så har liksom informationssamhället då hämmat intelligensen. Vilket är en sån jävla spännande liksom, teori. Eller hur? Jag blir helt så här galen utav tanken på det här.
Jag tänker då, forskaren som kom på det här då, liksom att våra hjärnor blir bättre och bättre och snabbare för varje generation. Han heter ju James Flynn då, mm. och är psykolog. Och det kallas då för Flynn-effekten. Och det är just den som då har mattats av. Men sen handlar det om att liksom, om man jämför, vi säger att typ min, om vi tar till exempel min morfar som ansågs vara en ganska så här, ja men han var liksom husmätare, alltså du vet som mm. en, ja men typ, ja men du fattar, som idag man ska säga, man ska se hur stor fastigheten är och liknande. Och det gjorde ju han då liksom, ja men han var ju snabb ut, han gjorde ju det uträkning per hand med en jävla liten måttstock som han stod med, du förstår. Mm. Men och ja men han ansågs ju på den tiden var liksom en ja men övernormal intelligent människa, väldigt begåvad. Men skulle vi sätta honom liksom på samma jobb idag så skulle han ju framstå liksom som ja, under genomsnittet. Ja, men som lite halvretard om vi ska använda uttrycket nu. Mm. På rätt sätt. Så att det är just det där med att IQ har ökat så himla mycket. Men det beror ju också mycket på att så här, vi äter bättre. Ja, men vi har blivit utsatta för högteknologiska samhället hit och dit. Och det som händer med ungdomar, de käkar ju ganska shitty food. Mm. Mycket så här, fast food. Och plus det här att just också med språket har ju också mattats av jävligt mycket. Eftersom vi läser ju inte på samma sätt. De sitter ju liksom framför datorn. Sen är det ju såklart att det finns många andra sätt som de säger. De kanske sitter med pussel eller ja, de här små kidsen. De sitter med avancerade liksom, spel som Dante och Elon och de gör. Men det som är att, går det att översätta då ut i samhället på samma sätt. Det blir väldigt mycket så här, en egen påhittad intelligens för individen. Förstår du vad jag menar?
Ja, men absolut. Samtidigt vet vi att vi jobbar ju in i en AI-era, liksom artificiell intelligens som vi måste liksom förhålla oss till. Och vi kommer ju jobba mer liksom som på ett Bobo och Frasse sätt än vad vi tidigare gjort. Men kan det uppstå en ny intelligens? Det är det här som är så jävla intressant att veta. Jag menar, så här, vissa forskarprogram på Harvard har till exempel avslutats när man kommer fram till att AI kommer komma fram till svaren fortare än den här matematiken då, som sitter och klurar på sin kammare i 13 år. Liksom. Så att AI kommer räkna ut det där på 110 timmar istället. Liksom. Det är ju klart att det är fantastiskt. Och det är ju en mänsklig hjärna som har kommit på AI i grunden. Men det tar ju också bort något annat. Alltså du förlorar något, men du vinner också något. Men frågan är just nu, vad är vinsten? För vi kan ju bara spekulera i den.
Ja, men man kan ju säga så här, frågan är då om vi verkligen blir dummare, och då är ju lite så här, då måste ju ändå svaret bli både ja och nej, att det liksom svaret är någonstans mitt emellan. För så här, det vet man ju själv att hjärnan blir såklart, att om man inte använder kroppen aktivt eller hjärnan aktivt, då blir den per automatik lat. Och så bör man prioritera enkla lösningar som så här, stoppa in någonting i mikrovågsugnen när man är hungrig. Ja, men du fattar. Ja. Det följer ju samma systemet. Liksom. Men samtidigt så, ja, men sen så liksom, sen ska man ju inte stiga under stol med att många av de här ungdomarna som alla så här, ja, men jag ska ju ibland så testa ungarna på multiplikationstabellen där jag är ändå ganska skarp. De är så här 17 plus 17. Och de har liksom knappt aldrig läst en bok. Men samtidigt så har de ju, ser på mina killar att de har ju jävligt imponerande strategiska och analytiska förmågor som jag inte har. Mm. Så att det är så här, man måste nog omvärdera det här för att inte, jag menar, systemet som vi använt, det användes ju under första världskriget för att man skulle då se vilka som passade som befäl och vilka som passade som chefer för andra.
IQ-testet då, eller?
Det själva traditionella IQ-testet liksom. Och det är lite som vi har pratat om också, att allting måste översättas lite. Det är mycket som är så här, satt för så himla länge sedan, som till exempel.
Ja, men IQ är ju liksom intelligenskvot, och det sattes ju också för att få reda på vilka barn som var då svagbegåvade och inte, för att man skulle ha en viss typ av, kunna särskilja ax från limpor, vill jag på att säga. Liksom.
Nej, men det är klart att det är en ny sorts intelligens som inte passar in under paraplyet det klassiska IQ-testet. Och sen så läste jag också häromdagen att så här, det är jävligt farligt med sina IQ-tester också, till exempel om man ska söka ett jobb. För att man är liksom lite olika smart från dag till dag, vecka till vecka. Och det är ju också så här, det kan jag verkligen fatta, som till exempel nu när jag har PMS. Jag känner mig inte särskilt smart. Jag
bara, det är jävla vad korkad man är.
Ja, jag bara, låt mig bara ligga och äta de där små kexen med chokladtopping och så här, ligga upp och lipa lite och ha dubbla tecken och kolla på någon smaskig tv-serie. Det är allt jag vill. Det är allt jag kräver. Om jag skulle göra ett IQ-test idag, då skulle jag ju så här framstå som så här klen, sinnesklen. Och jag skulle inte heller bry mig.
Nej,
förstår du?
Men jag läste en artikel med Maria Gunther som är vetenskapsredaktör på DN och också upphovskvinnan bakom boken Smart som släppts. Hon har ju alltså gått ur Mensa för att hon upplevde att den... hon hade ju sett fram emot att få vara med i den här klubben med smarta människor och kunna liksom bedriva någon form av tankesmedjeri liksom och komma fram till smarta lösningar och för mänsklighet, men hon upplevde snarare att det var en klubb med väldigt mycket liksom elitism, rasism och fördomar och liksom att det var en oskön stämning där inne. Så hon gick ju ur Mensa. Men hennes konklusion är då, liksom, som hon skriver om i den här boken, det är ju liksom att intelligens är väldigt viktigt för att lyckas, men andra egenskaper är ännu viktigare för att inte misslyckas. Och det tyckte jag var så jävla intressant. För att det handlar ju alltså inte bara om att vara smart, du måste vara kapabel. Och kapabel är något helt annat. Och vad det är, det kanske är det våra kids kommer ha, som jobbar, kommer jobba in mot AI liksom på ett helt nytt sätt. Alltså, som vi liksom delvis ser idag redan på TikTok etc. Liksom.
Jo, men om man ska knyta an till det vi har pratat om innan, så kvinnor plus 40 som är så här, rider in på en andra inom parentes kåtvåg och så här, undrar vad som händer med deras snubbar och inom parentes kufar. Det är lite om man också ska dra en till parallell till Sex and the City, att så här, i Sex and the City blir ju väldigt tydligt att precis när det här kom, när den här serien kom då 1998, så var det fortfarande att så här, bilden av kvinnan var att man kunde vara framgångsrik och stark, men innerst inne så var ju ändå kvinnorna ytligare och svagare och beroende av männen. Innerst inne så var kvinnans liksom enda önskan, alla Charlotte York, att vara en perfekt kvinna och få perfekta barn och någon som försörjer den. Och jag menar, det här matas vi ändå fortfarande med liksom, ja, men i media och liksom i filmer och tv-serier och hit och dit, även fast det så här, såklart har blivit mer motvikt nu. Och då är det så här, när man lever i den här första familjebilden som man så här, på allvar, jag menar, trodde skulle vara för alltid, korkat som man var. Man bara, det här är så perfekt och jag har mina små barn och jag klarar allt liksom. Och sen ser plötsligt vaknar man upp lite ur den där dvalan, som du säger. Och då blir allting annat än att så här, få förverkliga sig själv jävligt oattraktivt, inklusive ens karaslok. Liksom.
Exakt.
Och det är egentligen inte hans fel.
Nej, det är hans fel. Men du, tackar så sjutton för den här veckan, Ann Söderlund. Mm. Så får vi se om vi hörs nästa vecka eller om vi tar ett litet uppehåll till.
Nu tycker jag vi kör, eller hur?
Ja, vi kanske gör det.
Många som skrek ja. Ja, det blir liv. Vi kan inte slöa en vecka till nu.
Nej, när
jag
kan vi inte, nej, nu kan vi inte läka någon
mer. Nej, jag kommer vara uttråkad nästa vecka också. Då måste
vi... Perfekt, och vi har ju faktiskt så många ämnen kvar som vi skulle tagit i den här podden som vi inte hann med. Och nu måste du åka till båten, Ann, och hämta upp dina pojkar.
Ja, det måste jag. Puss och kram.
Puss och kram. Vi hörs om en vecka. Hej, hej.